Du lyssnar på Utan att släppa taget av Denise Rudberg och Hugo Renberg, uppläst av mig, Anja Lundqvist. Prolog. Agnes tittade på klockan. 12:15. Var 17 har Lollo hus? Hon hade inte dykt upp till frukosten och nu började Agnes bli irriterad. Det var helt okej att kusinen lånat hennes Kenzo-tröja utan att fråga, men det var olikt henne att inte lämna tillbaka den. Agnes behövde den till lunchen. Hon var verkligen inte den mest fåfänga i gänget, men det förväntades en viss stilnivå vid måltiderna på Skönstanäs, och innehållet i hennes resväska erbjöd inga andra alternativ. Just den här tröjan hade mamma köpt i avslutningspresent, för att hon lyckats höja studentbetygen i fler ämnen än förväntat. Agnes drog borsten genom håret och konstaterade att hon behövde klippa sig innan hon åkte till Italien. Hon var lite trött sen festen igår, men kände sig ändå upprymd. CV, som sovit i hennes rum, hade precis kört hem till Stockholm. Hon gillade honom verkligen, men en lång sommar låg framför henne och det kändes inte som rätt tid att binda sig. Efter att ha fönat håret bestämde sig Agnes för att gå och hämta tröjan. Korridoren var tyst. De flesta var nog ute på tomten fortfarande. Hon gick bort till Lollos rum och knackade på. Inget svar. Kom igen, Lollo. Lunchen börjar snart. Jag kan ta tröjan även om den är smutsig. Hon la örat mot dörren. Men det hördes inte ett ljud inifrån. Försiktigt tryckte hon ner handtaget. Rummet var mörklagt. Agnes gick fram till fönstret och drog isär gardinerna. Vakna, Lollo, du måste upp nu. Lollo låg inrullad i täcket med ansiktet mot väggen. Agnes gick fram och ruskade om henne, men fick ingen respons. Hon lutade sig över sin kusin för att ropa något i hennes öra, men hejdade sig när hon fick se ögonen. De var halvöppna och huden var genomskinlig, som om blodet lämnat den. Agnes hade aldrig sett en död människa tidigare. Ändå visste hon. Lollo fanns inte längre. Kapitel 1. Hedvig Eleonora kyrka var fullsatt intill bristningsgränsen. Några av föräldrarna tycktes ligga nära samma gräns. Två mammor började nästan brottas i träbänkarna i förhoppning om att få se en glimt av sina barn som satt prydligt uppradade i de mittre bänkraderna. De uppklädda eleverna gjorde i sin tur sitt yttersta för att sitta rakryggade, även om många såg besvärade ut i sina långkjolar, kavajer och välkammade frisyrer. Två flickor struntade i sina föräldrars stilmässiga ambitioner och rev istället ut de stela rosetterna ur håret och använde dem som små vapen att fäktas med. En lärarinna fräste strängt åt flickorna, som snabbt gömde undan sina rosetter. Agnes Engler suckade. Dotterns julavslutning hade lika gärna kunnat vara hennes egen för 30 år sedan. Ingenting verkade ha förändrats. Trots att hon kommit i god tid, en halvtimme innan, för att få en vettig plats hade de bästa bänkraderna redan varit upptagna. Den främsta raden var reserverad åt skolans styrelse, och Agnes, som ofta kritiserade deras beslut, förstod att hålla sig på behörigt avstånd. Beslutet att sätta sin enda dotter i en friskola på Östermalm hade föregåtts av många motstridiga känslor. Men hon tänkte fortsätta med den enkla metoden att skylla allt på sin exman Niklas, som ansåg att de rätta sociala kontakterna var vägen till lycka och framgång. Om man skulle börja tidigt, gärna redan på BB. Agnes var inte lika övertygad, men Niklas, som kunde vara påstridig när han verkligen ville något, hade övertalat henne. Nu när dottern närmade sig 10 var Agnes inte längre orolig för att Theodora skulle utvecklas till en odräglig liten brat. Theo gick sin egen väg och struntade i om klasskamraterna åkte till Maldiverna på höstlovet eller hade kläder från Celine, trots att de fortfarande gick i 4:an.